There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, men nu är det ju fredag igen, den där goda dagen som leder oss in i den så många efterlängtade helgen. Och idag så ska jag prata om mordet i Skärholmen i onsdags kväll på 39-årige Mikael som sköts till döds framför ögonen på sin 12-årige son när de var på väg till badhuset. Många var på plats igår för att hedra och minnas honom, bland annat statsminister Ulf Kristersson. Men vi ska prata om annat också, eller hur Fanny?
Jag ska prata om O.J. Simpson som dog igår, 76 år gammal, efter att han varit sjuk i cancer.
Mm.
Vem var han? Kommer du ihåg?
Ja, bitar, men inte allt. Jag ser fram emot att minnas mer. Vi går vidare sen. Det är ju trots allt fredag och då blir det lyssnarquiz med Ellen, vår lyssnare den här gången, som har chans på fina priser.
Ja, det är så mysigt att prata med våra lyssnare.
Alltid. Sen kommer Frida Rosengren hit också, vår krogdirektör, och det är alltid lika trevligt också när hon guidar oss in i helgen med sina tips. Maria Domelevik kommer dessutom och ska prata med oss om mirakel i Gullspång.
Ja, alltså det behövs.
Ja.
Vi behöver prata om det här.
Alla pratar om den här
alla
veckan.
Pratar om det.
Den här guldbaggevinnande dokumentären som är på SVT Play nu. Så det har varit många takes och snack och sådär. Så vi ska ta oss igenom den med Maria. Sen hinner vi väl med lite annat också, kanske om den nya Monopol-filmen som är på gång. Där kan du ju tänka dig vad jag tycker om det. Och franska agenter också som är immuna mot honey traps eventuellt. Vi får se vad vi hinner med. Ja, vad säger du Fanny? Ska vi kasta oss direkt in i det?
Ja, det tycker jag verkligen.
Det var alltså i onsdags kväll som 39-årige Mikael sköts till döds i Skärholmen i Stockholm framför ögonen då på sin 12-åriga son.
Ja.
Enligt uppgifter så hände det här när Mikael då sa ifrån mot ett gäng ungdomar som ska ha ropat något efter honom och sonen när de kom cyklandes igenom en gångtunnel där på väg mot badhuset dit de var på väg. Och de flesta känner ju till det här vid det här laget. Jag tror hela Sverige fick en stor klump i magen, åtminstone då fick jag det när jag läste om just det här med att han sa ifrån och sonen. Det gick rakt in på något sätt, och igår så var det många som samlats i Skärholmen för att minnas och hedra Mikael då. Statsministern var där, justitieministern, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och förstås massa privatpersoner då, folk från Skärholmen och andra platser som ville ta sig dit för att visa sin respekt och deltagande. En som var där var ju Mikaels svåger Elias, som flera medier pratat med. Du har säkert sett honom under gårdagen.
Ja, det gjorde jag.
Även vi på GP pratade med honom, och så här sa han till oss.
Alltså, jag förlorade min svåger. Min svärmor har förlorat sin son. Min fru har förlorat sin bror. Men jag tror inte någon riktigt kan känna efter, för vi tänker bara på sonen som bevittnade allting och hur det här kommer påverka honom framgent. Det är bara overkligt för alla just nu.
Mm, en 12-åring alltså som ser sin pappa bli skjuten, och det var alltså han själv då som ska ha ringt 112 och sen sin farmor som i sin tur ringde Elias då, svågen som vi hörde här, och han berättade att sonen bara skrikit så, de har skjutit min pappa. Och vi vet om händelseförloppet ungefär det jag sa tidigare där, men det ska ha varit så enligt uppgifter då att Mikael och hans son var på väg till det här badhuset. De kom cyklandes, och när de cyklade genom en gångtunnel då som ligger ungefär 50 meter bara från badhuset, så står det ett gäng ungdomar där, och då ska någon ur det gänget ha ropat något efter dem när de cyklar förbi. Oklart vad eller så, men Mikael då ska ha reagerat på detta, stannat och vänt tillbaka och konfronterat de här ungdomarna på något sätt. Mm. Eller sagt ifrån liksom. Och där och då uppstår någon slags tumult som vi inte vet mer om än så. Mer än att det slutar med att Mikael skjuts till döds då. Ett skott i huvudet har det rapporterats om. Och än så länge har polisen inte gripit någon för detta. Man har heller ingen misstänkt, vad man kommunicerar utåt i alla fall. Men vi har mer information än vi kan berätta, säger Anna Westberg, presstalesperson på Stockholmspolisen, till Expressen. Och det handlar då om att de inte vill förstöra och störa utredningen, säger de vidare till dem.
Rimligt.
Mm. Och det har ju varit flera våldsdåd senaste tiden i Stockholm, men också i Skärholmen. Polisen säger dock att de inte ser något tydligt samband mellan den konflikten som finns mellan två gäng i Skärholmen och Vårberg då. Och det som hänt nu, Mikael var liksom helt ostraffad. Verkar inte haft något med den typen av saker att göra. Hans svåger Elias då, han var med i Aktuellt sändning också. De var på plats i Skärholmen Aktuellt hela kvällen där. Och han sa så här om hur Mikael var som person enligt honom då.
Mikael var en väldigt glad, trevlig, social, godhjärtad person. Samtidigt så var han väldigt rak på sak. Alltså, han kunde verkligen säga, och han sa alltid vad han tyckte och tänkte. Och är det något som är fel? Ja, då fick man höra det. Ja, men han... Jag har sagt det förut, han levde för sin son. Det var liksom, allt kretsade kring sonen. Och det var mycket det här. Och jag tror alla känner igen sig som har barn. Att man är väldigt orolig för barnen. Och det är inte som förut, gå ut och lek. Nu är det snarare tvärtom. Man vill inte att de går ut och leker eller hittar på något. För att ja, sånt här jävla skit kan hända liksom när som helst, var som helst. Mot vem som helst.
Mm. Den här rädslan, sorgen, frustrationen och ilskan över situationen som råder och som pågått en längre tid då, den var tydlig i Skärholmen igår. Du har kanske också sett det när man läser och lyssnar och ser att det är många som återkommer till den här typen av känslor liksom. Det fanns förstås de som var tacksamma för att politikerna var där och visade sitt stöd, men det var också många som var arga och konfronterade dem. Varför kommer ni hit bara när något sånt här händer? Varför gör ni ingenting? Det är en jävla massa snack bara. Den typen av kommentarer då. Det var ju särskilt ett tillfälle som du säkert sett som blev väldigt uppmärksammat, när Magdalena Andersson från Socialdemokraterna då var där och pratade med Mikaels svåger och systern till Mikael. Hon var upprörd för att Magdalena Andersson inte hade kommit fram till henne, men Magdalena Andersson säger att hon inte visste att det var systern till Mikael och så vidare. Men liksom den generella känslan som förmedlas där och även av svågen Elias då, är att de undrar, vad gör ni här? Varför händer inte någonting? Att man står där och pratar med media ett tag, pratar med lite folk och sen drar man därifrån. Mm. Och sen så bara händer någon ny skit längre fram igen. Liksom. Så är det många som upplever det. Och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna var ju också där i, ja, han var där ett par timmar enligt Sveriges Radio. Något i den stilen och pratade med folk. P4 Stockholm fångade upp när en 12-åring på plats då konfronterade Gunnar Strömmer.
Ni åker runt och ni bryr inte er om det, alltså det är barn som utsätts. Det är inte ni är vuxna just nu. Det är faktiskt handlar om barnen.
Jag vet. Och då tycker jag att det är en otroligt viktig sak. Det är att det ska vara fler poliser som ska vara här.
Men ni alla säger det, vad händer?
Ja, just det.
Mm, han försöker svara där. Gunnar Strömmer, de intervjuade sen P4 Stockholm då, den här 12-åringen, och hon vill bland annat ha fler poliser i området.
Överallt, alltså mest av allt på kvällarna, mest av allt där, alltså, när det faktiskt händer saker. De ska inte bara komma bara för det blir ett mord, utan de ska gå runt och prata med ungdomar. De ska försöka fixa så att ungdomar inte dras in i det här.
Mm. 12-åring som pratade om de här sakerna. Alltså. Ja, så här sa Gunnar Strömmer sen då i en intervju med P4 Stockholm.
Ja, så här ska det inte vara. Det här är ingenting som något anständigt samhälle kan acceptera. Och därför är det oerhört viktigt nu att vi inte slår av på takten, att vi blir likgiltiga.
Ja, statsminister Ulf Kristersson var ju också där. Han kallade det här för förfärligt, fasansfullt, att det var en djurisk inställning som de här gärningsmännen och ungdomarna, de gängkriminella generellt visar upp. En ofattbar grymhet, sa han i Aktuellt. Och Sveriges Radio frågade honom, intervjuade honom om vad man måste göra nu då för att stoppa våldet. Och då säger han att det är processer som tar lång tid som man har satt igång då, att man måste följa lagar och regler, men...
Men vi kan inte tveka nu, utan nu måste vi göra allt, inte bara göra vissa saker, göra allt som stoppar dem.
Och vad är allt?
Ja, allt är att göra saker vi aldrig har gjort förut i Sverige. Ge polisen helt nya verktyg. Låsa in människor mycket, mycket längre på livstid om det behövs. Göra sånt som en del tycker är integritetskränkande. Visitera människor. Förbjuda människor för att vara på vissa platser. Alltså allt det vi inte har gjort förut i Sverige, men som Danmark och andra länder gjorde när de vände samma situation.
Mm. Och det är ju förstås många, många fler som uttryckt sin ilska, sorg och bestörtning över detta. Man kan läsa mer på vår sajt i rapporteringen kring det här och längre fram förstås hur polisens utredning går. Många som är trötta, arga och ledsna i Skärholmen då, som sagt, är ingen än så länge i gripen för mordet på 39-årige Mikael som alltså sköts till döds i Skärholmen när han skulle åka till badhuset då och bada med sin 12-årige son. Ja, vi får trots allt ta oss vidare i programmet och vi skjuter emellan med lite kortare nyheter. Adam Bergsten, du är redo?
Ja,
varsågod.
Plagg från klädjättarna H&M och Zara innehåller bomull från mark som är utsatts för omfattande skövling, våld och miljöförstöring. Detta trots märkningar om bra och etisk bomull enligt en granskning av miljöorganisationen Earthsight. Enligt rapporten har omkring 800 000 ton icke-etisk bomull från den känsliga och redan hårt ansatta Cerrado-savannen i Brasilien kunnat spåras till plagg som säljs i svenska H&M och Zara-butiker. Lokal befolkning vittnar om hur de och deras boskap har förts bort från sin mark och tvingats upplåta den till stora företag som tjänar stora pengar på bomullsodlingen. H&Ms nordiska hållbarhetsansvarig Marcus Hartman säger till TT om granskningen att det inte är någon tvekan om att företaget har brustit. Paris invånare föredrar numera cykeln framför bilen för färd i den franska huvudstaden. Det visar en undersökning som Paris stadsplaneringskontor genomfört. Studien, framtagen av Institut Paris Region, visar att parisare valde cykeln vid drygt 11% av stadsresorna jämfört med drygt 4% med bil. Vanligaste transportsättet var ändå... promenaden. Och som starkt tvåa på lista trillar allmänna kommunikationsmedel in. Paris satsar på cykelvägar samtidigt som antalet parkeringsplatser har minskat. Målet är förbättrad luftkvalitet och minskade utsläpp av växthusgaser. Och så blir det goda nyheter för alla som älskar fästingar. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nämligen fått in 146 rapporter om fästingar under vintermånaderna. Detta trots att fästingar normalt sett är i dvala när temperaturen kryper under nollan. En hypotes kring vinteraktiviteten är enligt SVA att fästingarna kan finnas i närheten av sovplatser för vilda djur och att värme från djuren får det blodsugande lilla krypet att kvickna till. Det kan man tänka på nästa gång man ser ett sovande vilt djur i vintertid.
Ja, då har man det i åtanke att där kan det finnas fästingar.
Ja.
Gå inte nära den där björnen, för där kan det finnas fästingar.
Ja, det vill man ju inte råka få.
Nej, nej, nu är det väl jag som tar med biter i det sura äpplet, tar ett djupt andetag och tar med hela familjen och vaccinerar dem mot TB.
Det är
dags. Det låter bra. Ja.
Ni får köpa vad ni vill sen. Bara gör vi detta.
Det kommer ni inte ha råd med efter hela familjen har fått en TB.
Nej, jag vet. Det skinnar ju än alltså. Mm. Det är inte gratis. Men det är det ju nästan att få nyhetsuppdateringar av dig, Adam. Ja. Det är bara att slå på nyhetsshowen, vet du. Det kostar bara lite tid, men du får så mycket av det. Tack, Adam. Vi går vidare i programmet.
Tack, tack.
O.J. Simpson. Let's... Vi ska bara fixa sladd.
Vi har trasslat in oss i varandra rent sladdmässigt. Men ja, nu till O.J. Simpson.
Ja, han är död.
Ja.
Det sa jag ju innan. Mm. Men han blev 76 år gammal och hans familj skrev igår i sociala medier att han avled omgiven av sina barn och barnbarn efter då en tids sjukdom i cancer.
Mm.
Din relation till O.J., har du någon...
Nej, det är väl att jag som väldigt många andra för några år sedan såg den här dokumentären och typ dramaserien som kom om hela mordhistorien, The Trial of the Century.
Precis, det kom som en liten... ett paket med flera grejer samtidigt där.
Ja, men alltså man kände ju till den historien lite vagt genom att man är uppväxt med amerikansk populärkultur där det figurerar som typ ett referensskämt ofta. Men helt koll på hela historien hade jag väl inte förrän jag såg dokumentären då.
Nej, vi ska ändå ta och ta en liten trip down memory lane för att minnas O.J. Och han var ju då en sportlegendar egentligen. Det var ju det han blev känd för från början. NFL-legendar.
Ja, han var väl den största idrottsstjärnan i hela USA, typ,
ja,
på när det begav sig.
Precis, och sen blev han ju skådis.
Nakna pistolen.
Nakna pistolen, gjorde även ganska mycket så. Reklamfilmer som blev jättekända, etc. Ja. Men trots det så är det ju ändå åtalet för mordet på hans exfru Nicole Brown Simpson, som han är mest känd för.
Mm.
Nicole och hennes vän då, Ronald Goldman, hittades knivmördade i Nicoles hem i Los Angeles 1994. Och O.J. blev då snabbt den huvudmisstänkta för mordet, eftersom det då fanns ganska mycket vittnesmål om att han hade varit väldigt svartsjuk och bevakat Nicole, samtidigt som han själv då var notoriskt otrogen under deras äktenskap. Det hade larmats till polisen många gånger från deras gemensamma hem, och till slut så hade Nicole då anmält O.J. för omfattande misshandel, och de skilde sig då till slut. Men ja, så det var inte så konstigt att han blev misstänkt när hon då hittades död. Det är ju ofta så dessutom.
Ja.
Men när polisen då skulle gripa O.J., då var han försvunnen och kvar fanns bara ett meddelande som kunde tolkas som ett självmordsbrev. Och det här då kulminerade i den här extremt kända biljakten som direkt sändes i TV. Världens måste det väl vara mest kända biljakt.
Ja, det var ju också, det är ju ett stickspår i sammanhanget, men att det revolutionerade ju hela den amerikanska tv-marknaden, det här med direktsända rättegångar senare, och så blev ju någonting
som... Vi kommer
till
det.
Mm,
jag förstår. Du bara, jaså, har du tänkt på det själv? Då behöver jag väl inte
säga det. Jag tar det här nu för att fan, jag nog inte tänkt på det. Så jag bara tar det nu.
Ja, nej, vi ska stanna i biljakten först, för att en svensk som hamnade mitt i den faktiskt,
var i biljakten.
Mitt i biljakten var Johan T. Lindvall.
Va? Hovreporter?
Exakt, journalisten, känd för att bevaka kungligheter, också numer chefredaktör för Svensk Damtidning.
Jaha.
Han var nämligen i Los Angeles, typ på semester tror jag, vid tillfället, och råkade liksom, ja, bokstavligt talat hamna mitt i biljakten. Vi ska höra ett ljud från Sveriges Radio här.
Vi står ju på den här motorvägsbron och tittar, och då ser vi plötsligt den här vita Ford Broncon komma på den här motorvägen mot oss. Och just vid våran avfart vid motorvägsbro så svänger han av. Så han kör ju förbi oss, vår bil, med kanske ja, 1,5-2 meters avstånd. Så vi ser ju OJ och vi ser ju killen som kör bilen. Så då skriker jag till Thomas och Anders, hoppa in, vi åker efter.
Lite oklart vem Thomas och Anders är, men typ hans kompisar som råkade bara vara vid exakt den avfarten där OJ bara, hallå!
Otroligt, också instinkten att vi åker efter.
Exakt, de tränger sig alltså in, beskriver han här sen då, att det är ju OJ, sen är det då rätt många polisbilar. Och sen kommer
och sen
ju då,
är det Johan T. Lindvall.
Ja, som tredje civil bil. Hänger de på den här då liksom konvojen upp hela vägen upp i Brentwood där OJ's hus är.
Och när vi kommer upp dit till Brentwood då är allting avspärrat, och men Ford Broncon står ju liksom på garageuppfarten och i bilen är OJ kvar. Så vi står kvar där en liten stund, tar lite bilder på oss själva med Broncon i bakgrunden och huset. Och sen ska vi vända tillbaka ner mot LA, och då är det mörknat. Och när vi kör ner mot LA, den här vägen ner mot den stora motorvägen, då är det som en mask av ljus. Då är det liksom miltals av köer av människor i bilar som vill ta sig upp till Brentwood för att se OJ.
Det är ju lite konstigt det här.
Ja, det är det.
För det
väldigt...
första är det konstigt att han bara, vi tog lite bilder med hans bil och honom i bakgrunden.
Självutlöst. Förlåt, kan du ta en bild? Var liksom inne, han är ingen selfie-pinne direkt.
Nej, för det, han beskriver också att det är liksom, allt är avspärrat där uppe. För de fattar väl typ att han är på väg, vilket också är konstigt. Men att köra hem då och bli gripen. Men att det också är då köer för att folk bara vill få en glimt av OJ.
Ja, men det förstår man ju i den här dokumentären, att han var liksom extremt stor. Liksom.
Aha,
det är ju
som
att Zlatan skulle... Ja,
var med i en
liksom
biljakt. Ja. I alla fall, han kunde då gripas, men det här fallet kom ju då till domstol och skulle ju helt enkelt splittra USA. Mm. För det var ju då många svarta som ansåg att OJ var oskyldig, medan många vita amerikaner var övertygade om hans skuld, och det här bottnade ju då i en större diskussion om polisvåld mot afroamerikaner som vi fortfarande har.
Ja,
idag.
Alltså det var väl inte så att, precis, det hade ju hänt tidigare att afroamerikaner
råkade
orättvist illa
tidigare.
Ut.
Mm. Det var nämligen så att precis innan det här gripandet av OJ, alltså något år innan tror jag det var, så hade det spridits filmer där vita poliser då misshandlade Rodney King, en ung svart man som var och hade kört för fort. Ja. Och då stannade de honom och var så, gå ur bilen, och så misshandlade de honom.
Och då blev det hela LA Riots-grejen.
Exakt. Ja. Det här var första gången som det här filmades och spreds. Och det var typ ren slump. Det var så att en liksom random man satt och hade precis köpt en videokamera.
Mm.
Så satt han på sin veranda och bara, ursäkta, vad händer? Och så filmade han det och så spreds det.
Mm.
Och det blev liksom... Ja, jätteuppmärksammat i USA, och för att man länge hade pratat om de här trakasserierna från polisen, och nu hade man det då på film. We finally got you all on tape, sa Ice Cube-rapparen efter detta en intervju, och därför blev den här rättegången en extra big deal i USA vid denna tiden. Och en person som var på rättegången 95 var ju då Britt-Marie Mattsson.
Ah, vår alldeles egen.
Vår alldeles egen Britt-Marie Mattsson. Och hon har skrivit en text som ligger på g.se nu om detta. Och där hon skriver då att journalister från hela världen står på kö för att bevittna den här rättegången. Men egentligen så såg ju ingen mer där inne än vad alla tiotusentals miljoner tittare framför tv-apparaterna kunde notera.
Ja.
Det vill säga det som du var inne på då, Kalle. Den här rättegången sändes på amerikansk tv live.
Mm.
Det var då det nystartade tv-bolaget Court TV som sände detta. Och de... Det var liksom,
om de startade precis innan den här rättegången?
De
eller
gjorde
när?
Det.
Ja, det var inte i samband med rättegången.
Nej, så här var det. De hade då, deras roll var att de skulle då ge amerikanerna en större förståelse för det amerikanska rättssystemet. Det var därför de hade startat Court TV.
Mm.
Och OJ råkade bara bli det första fallet då som fanns på dagordningen när sändningarna skulle starta av ren slump.
Vi är två personer på den här redaktionen.
Och vi har liksom we can't handle this.
150 miljoner tittare.
Ja, det måste ha varit, alltså det är ändå en sjuk slump får man ändå säga.
Det får man.
Rättegången följdes alltså av miljontals människor och efter en rekordkort överläggning så valde juryn att frikänna OJ och han liksom hälsades mer eller mindre som en hjälte när han bara hej då gick ut ur rättegången som en fri man. De anhöriga till Nicole Brown Simpson och Ronald Goldman var ju dock övertygade och är fortfarande idag om att OJ var skyldig och i ett senare då civilrättsligt mål så dömdes han till att betala $33.5 miljoner i skadestånd till deras familjer.
Just
det. Något som han inte har gjort.
Han har inte gjort det?
En bråkdel hade han betalat. Läste jag nu, alltså när han har dött. Så är det så här, en bråkdel har han betalat till dem. Och det är ju ingen som...
Ja, civilrätt, då så hamnar man inte i fängelse heller. Liksom.
Nej, det gör man inte. Men det var väl någon slags jag vet inte, bevis för dem.
De fick rätt i någon instans i alla fall.
Ja, även om de inte fick några pengar då. Mm. Men det här var ju inte heller OJ's sista klammeri med rättvisan. För att 2008, på dagen tydligen, 13 år efter att han friades för mordet i den här kända rättegången, då dömdes han för kidnappning, väpnat rån och grov misshandel som hade skett då på ett hotellrum. OJ själv påstod att han bara hade försökt få tillbaka en rad priser som hade stulits från honom och sen sålts. Alltså som fotboll memorabilia. Men de var så, eller så försökte du bara råna någon. Du döms för det här. Han släppte sen 2017. Då hade han avtjänat då 9 år av det 33-åriga fängelsestraffet som han fick. Han blev villkorligt frigiven. Och igår gick han alltså bort. 76 år gammal.
Ja, vilket öde alltså.
Ja, det får man ändå säga.
Ja, fredagen tuffar på här i nyhetsshowen. Och det vankas ju då som... traditionen bjuder lyssnarquiz.
Ja!
Det är Ellen!
Ellen,
du får näsan. Har du tappat bort näsan? Förlåt, jag är så väl av föräldraskadad att jag börjar brista ut i Lennart Helsing-ramsor.
Ja, det var lite
mitt upp i allt. Ja, jag ska sluta med det tror jag. Vi ska ha med oss Ellen här om en liten stund. Ja visst, fredag 12 april och ibland får jag frågan, är det verkligen fredag idag? Och då brukar jag säga, inte utan mitt quiz.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad fan är en fråga till mig?
Nej, men så
skojar
nu.
Nej, det är ingen som skojar.
You want answers?
See, that's some bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Ja, men det gör vi. Men vart ringer vi till då? Jo, till dig, Ellen. God morgon, är du med oss? Vart befinner du dig?
God morgon från Malmö.
Malmö, vad trevligt.
Wow.
Har du Göteborgskoppling eller bara lyssnar du ändå?
Jag är från Tranemo, så Sjuhärad ursprungligen.
Underbart. Producent Emily knyter två nävar. Så en segergest. Sjuhärad.
Yes. Verkligen så. Kämpa sig in i programmet.
Sjuhärad, tjejorna, yes. De håller ihop. Ha, vad gör du annars då i livet? Vad har du för intressen?
Intressen.
Jag vet, men vi kan kasta in den skruvbollen för att folk brukar fråga vad man gör. Och då
jag var så redo på att liksom göra en jobbutläggning.
Jag vet, men det är det alla gör. Och då
men
vill
du
jag,
får göra det.
Men gör gärna det, Ellen. Men jag vill bara säga att jag brukar liksom försöka jobba med att runda jobbgrejen. För det är det man alltid frågar.
Förstår.
Och att det är kanske mer intressant vad någon är intresserad av än vad de jobbar med. Men nu vill jag ändå höra, vad jobbar du med?
Jag jobbar med vind- och solkraftsprojektering.
Se där.
Wow.
Och jag är intresserad av att sjunga i kör.
Underbart.
Vilken är den bästa körlåten?
Yes. Oj. Just nu sjunger vi en version av The Parting Glass. Den här gamla brittiska visan som Sven-Bertil Taube gjorde en version av för 1000 år sedan som är väldigt fin.
Mäktigt. Gud vad mysigt. Du har också en god öl på din bild som du skickade in.
Ja, det gillar jag. Jag var lite så. Liksom uppmuntra till... Liksom,
nej, men det behöver du inte.
Uppmuntra till fredag!
Precis. Öl finns.
Väldigt bra fredagsbild.
Då får man göra sina egna val. Ja, det är lite konstigt knarr på linan, men vi hoppas att folk kan ha överseende med det. Vi vet inte om det är du eller vi. Men jag tror att man har helt okej ändå.
Hoppas att det inte är jag.
Nej. Vi brukar ju spela sanning eller bullshit. Är du bekant med konceptet?
Mycket.
Bra. I veckan så snackade Ina om musikgenrer som ökar. De blir alltså fler, även om jag hade mina invändningar kring vad som är en genre. Är det en genre att vara en Swiftie? Vad tycker ni?
Nej.
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 Men man lyfte även fram exemplet Barbiecore då, som uppstod förra sommaren och är ett resultat av Barbie-filmen. Och SVT skriver ändå hur det låter. Det är oklart, för det typ handlar om att man lyssnar på typ soundtracket till Barbie. Är det en genre? Verkligen? Nej. Men det ska också vara så. I sfären av rosa och glädje, säger de musikjournalister som de pratat med. Ja, det är lite godtyckligt. Men jag tycker ändå nu att vi ska spela en rond då, sanning eller bullshit, om musikgenrer. Är det en riktig genre som finns omskriven på Wikipedia eller på Spotify? Är det jag utgått från? Och, eller är det någonting som jag bara hittat på? Du svarar sant om du tror att det finns, bullshit om jag har hittat på den. Du ska få 5 rätt eller mer för att få full pott i prisväg då. Hänger du med, Ellen?
Ja.
Då kör vi med den första genren. Första genren, jag kommer läsa, just det, jag läser genren och sen en liten kort förklaring bara till genren då. Psychobilly, en blandning mellan brittpunk och rockabilly.
Nej, det är bullshit.
Det är sant. Folktronica, en blandning av typ nyckelharpa och danselektro.
Sant.
Det är sant.
Va?
Schmäz, en form av improviserad slagermusik. Schmäz.
Bullshit.
Ja, det är bullshit. Glock and roll, gangsterrap med liveband.
Sant.
Nej, det är bullshit. Tänkte Jassim upp med Göteborgs symfoniker.
Ja, det hade inte ens förvånat mig.
Piratmetall. Sea chanties, alltså piratvisor i metallskrud.
Säkert.
Ja, det är sant, bra. Microhouse, en minimalistisk och avskalad version av Mäktig House.
Nej.
Nej, det är bullshit, bra Ellen. Kawaii-core eller cute metal. Anime möter skräckfilm, möter J-pop, möter metal.
Bullshit.
Nej, det är sant.
Nej.
Catpop, evighetsloopade teknoversioner av K-pop.
Sant.
Falskt. Soft girl chill, en skvalig instrumental bakgrundsmusik anpassad för moderna hemmafruar.
Sant.
Nej, det är falskt. Det hittar jag på. Och sista, buskspel, ett spontant improviserat och otvunget samspel som det står på Wikipedia mellan två mötande spelmän.
Falskt.
Nej, det är sant.
Ett kallades
buskspel. Nyhetssvepare Adam visste mycket väl. Ja, ja, ett buskspel. Alla mina spelmäns kompisar håller på med det. Så här roligt att tänka sig att två spelmän går på vägen och bara stämmer upp ett buskspel.
Ja, alltså. Ja, ja.
Ja, hur kändes det, Ellen?
Ja, men det känns bra. Jag satt liksom för mitt liv och försökte dechiffrera liksom hur långa beskrivningar du skulle hitta på för att det skulle vara falskt. Liksom.
Ja.
Lite felbedömt. Men,
ja, men det är det som är
jag tycker ändå att jag kämpar på bra.
Ja, det tycker jag verkligen. Det är en liten nyckel i det där att liksom pejla in på hur jag låter när jag hittar på.
Men det är jättesvårt.
Ja, det är svårt.
Du var bra på de här genrerna. Jag vill ju lyssna på hälften av dem.
Ja, vi har ett resultat, tror vi.
Vi tror det.
Och det är så att du har fått 5 rätt, Ellen. Och det betyder att du får full pott.
Det ska du ha.
I prisväg, och det betyder merch från nyhetsshowen. Jag vill inte gå ut exakt med vad, för att vi måste vittja lite för rådet. Men
det... lite oroande.
Ja, verkligen.
Nej, det är fina grejer. T-shirt och muggar. Ellen, du ska ha tack. Vad ska du göra idag?
Jag står och väntar på en våffelfrukost som min kille håller på att laga.
Nej, men,
det är ju bara för att fira
för
det
var kränk det. Mot alla med helt vanliga liv.
Men sen, du skulle se vad vi äter faktiskt. Sen ska jag gå och slita på.
Okej. Ta hand om dig och den där killen som gör våfflor och så får du ha en himla god helg du.
Detsamma.
Ha det gott.
Hej då.
Ja, vi kan berätta lite vad som händer framåt. Vi får hit Frida Rosengren om en stund, krogredaktör på GP. Alltid så att jag bara stryker allt jag har planerat för att hon alltid har bättre grejer ja. Än vad jag har tänkt ut.
Men det är också hennes jobb.
Det är det. Maria Domelöv, vi kommer hit också, vår filmkritiker, filmredaktör på GP och ska snacka om Miraklet i Gullspång. Den här mycket omtalade dokumentären som satt Gullspång kanske lite på kartan. Jag vet inte. Har du varit i Gullspång?
Nej.
Jag tror inte jag har det heller.
Jag vet inte ens var det ligger.
Jag kan inte säga det på rak arm heller, men det är väl ändå typ i Västsverige någonstans, eller? Typ
är så. Det i vårt bevakningsområde?
Dalsland? Nej, jag vet inte riktigt. Ska vi ta lite andra nyheter innan det, eller?
Ja.
Har du något, eller ska jag köra?
Västra Götalands län ligger.
Ja, det är det ändå. Ja,
vi borde väl åka dit då, Kalle.
Du, kan jag bara få tala lite grann om faktumet som nådde mig igår kväll när den här nyheten damp ner i vår lilla tråd där vi samlar just nyheter att prata om.
Det gör vi samlar.
Margot Robbie, skådespelaren, hennes filmbolag Lucky Chap, de ska producera en ny film. Och den filmen handlar om Monopol.
Men
alltså
nej,
brädspelet.
Det är ju jättetråkigt.
Visst brister man rakt ut? Nej.
Alltså hur ska man...
Alltså, jag är helt övertygad om att de kommer hitta ett sätt att adaptera den filmen. Man har redan gjort liksom så här emoji-film, man har gjort andra. Så här, jag tror att det finns en sån gammal
emoji-film.
Ja, en alltså tecknad animerad typ för barn. Jag tror det finns en sån sänka fartygfilm gammal eventuellt, inte helt säker på det.
MS Röj-film.
Det
finns det.
Lite ja, lite funny aura att spela MS Röj. Att typ förstå.
Jag spelar ju bara Candy Crush och sån
Tetris,
solitär. Ja, Tetris spelar jag också. Ja. Men det är så mycket reklam i Tetris.
Och... Typiskt det är att förstå hur MS Röj fungerar. Det är nästan ingen som gör det.
Jag trycker bara hej vilt.
Det är i alla fall så att det finns en Barbie-film. Det känner du till.
Ja, den har jag sett. Den var ju riktigt dålig.
Och ett bekant... Du tyckte den var riktigt dålig?
Jag tyckte den var riktigt dålig.
Okej. Okay. Ja, jag tyckte den var ganska bra. Men det, där är vi så olika och det är underbart.
Ja.
Men att det är ju ett bekant fenomen det här att man gör filmer av massa gamla jävla spel och leksaker och dockor och
ja, sådär. TV-spel gör de ju nu.
TV-spel gör de, men också brädspel då. Och jag läser från BBC Entertainment att man kommer att börja jobba med den här filmen. Man har typ så här försökt jobba med ett manus till den här i typ 10 år. Men nu är man framme. Och Margot Robbie har tidigare sagt i en intervju då att hennes bolag vill göra fler filmer som har den liksom stora... the effect that Barbie has, alltså den liksom påverkande genomslaget. Men då säger jag så här, jag vet inte om det måste vara Barbie 2. Varför kan det inte vara en annan stor, originell och bold idé, alltså en modig idé, där vi får liksom otroliga filmskapare och en stor budget att leka med och and the trust of a huge conglomerate behind them to go and really play. I want to do that. Så hon liksom, alltså original bold idea vet jag inte om jag tycker att det är.
Jag tycker inte heller typ, vem säger så här bara, Monopol har verkligen förändrat mitt liv. Att jag har kunnat spela Monopol, det har verkligen, alltså det har verkligen gjort något för mig. Ja. Det har verkligen präglat min barndom.
Ja, men det kan alltså, det ha gjort för vissa typ i negativ märkelse att få någon tagit ut skilsmässa för att man bråkar så mycket när man spelar Monopol.
Ja, möjligtvis det.
Monopol är också ett av de mest överskattade spelen, för det är ju nästan bara tur.
Ja.
Det är ju bara liksom, köp allt du går på och sen så hoppas du att du får några kvar. Och att du kan typ så manipulera dina motståndare i och för sig då. till att göra, ta dåliga beslut.
Ja,
alltså, och byta och sånt.
Det är typ lite som att i slutet så blir det så, för då orkar ingen bry sig längre.
Ja.
Så man bara,
Sev Foreman, head of film på Hasbro Entertainment, ett produktionsbolag då som ska jobba med det här, han säger att Monopoly är one of the most iconic games in the world. Monopoly provides an incredible platform for storytelling opportunities. Tycker du det?
Nej!
Att det, alltså, är en otrolig plattform för att berätta historier.
Vad är det ens för roller? Det är den här gubben på framsidan.
Gubben på framsidan, Monopolmannen.
Den lilla hunden, ja, man kan välja.
Skon,
jag hade.
Strykjärnet. Hur passar de in? Den här båten. Du ser liksom exteriör.
Min fantasi skenar.
Ja, en ensam sko studsar in. Panorering ut till hamnen. Där ligger ett kryssarfartyg med en hatt på däck. Hur passar det här ihop? Jo, de ska alla konkurrera om de bästa real estate-adresserna i, vad är det, New York typ, i originalutgåvan.
I Stockholm.
Stockholm. Känner du till
Drottninggatan?
Men känner du till bakgrunden på Monopol? Det är ju en ganska berättad historia då.
Absolut inte.
Det var ju 1904 som en någon sorts vänstertjeja i BBC stod det, a left wing American feminist called Lizzie Maggie. Wow. Jag har alltid hört, alltså det här har, den har liksom berättat att det var någon gammal kommunist typ, men hade en left wing American feminist säger de. Va? Som liksom hittade på det här spelet då 1904, men hon kallade det för The Landlord Game, och det utvecklades till det vi nu känner till som Monopol. Så att det som jag har hört är, och det står inte i den här artikeln då, men att hon liksom skapade det här spelet som någon sorts kritik mot den amerikanska kapitalismen, och det typ skulle visa på att till slut så är det bara liksom the bank always wins typ.
Men det låter ju som en bättre film. Det kan hon göra en film om.
Ja, precis. Om vem skapar den av spelet.
Ja, det kanske, kan Margot Robbie spela.
Det kan ju vara att de gör det. Men det står så här, however, 30 år senare när Monopol började marknadsföras i USA under liksom The Great Depression då, alltså den stora depressionen på 30-talet, av en arbetslös försäljare från Pennsylvania började marknadsföra det här spelet liksom som Monopol, och det var han som fick credden då för att ha uppfunnit det. Så han liksom kapade den idén liksom och nylanserade.
Det här är en jätteintressant film.
Ja, men det är kanske så här, jag vet inte, det kanske är det den kommer handla om snarare än att det är liksom en kärleksdrama mellan hunden och skon. Men
hunden bara, jag ska bidra i dig.
I love you. Men du måste först betala hyran för hotell på Norrmalmstorg. Okej. Might as well get a room there, can we? I don't know. Roll credits.
Har du hört talas om TikTok-trenden looksmaxing?
Nej.
Nej, det står så här på SVT Nyheter. Skaffa en hudvårdsrutin eller slå med hammare i ansiktet för att få synligare käkben.
Det är de två sakerna du kan välja på.
Ja, jag bara, makes you think.
Är det och slash eller? Eller nej, ska man välja en av dem?
Det, jag antar att du kan välja då.
Det är olika tips bara.
Det beror på hur ful det är.
Nej.
Jo.
Ja.
Det verkar då som det här fenomenet looksmaxing kommer från incelforum från början.
Man ska maximera sitt utseende, det man har att jobba med.
Exakt. Mm. Men numera finns det överallt på TikTok, och det går ut på att killar tipsar varandra om att till exempel bleka tänderna eller att skaffa en bra hudvårdsrutin. Men andra metoder är mer extrema, som plastikoperationer eller att slå med en hammare i ansiktet för att få synligare kindben.
Ja, den var ju mer extrem.
Ja, det får man ju säga.
Men vadå? Okej, vadå, ska man få till blåmärken då? Det bara banka upp kindbenen?
Ja, men jag vet inte, det låter ju... Ja, det går ju uppenbarligen.
Ibland undrar jag när man skriver sådana artiklar om vad som händer på TikTok så här, ingår det där verkligen i rutiner, eller en galning som har sagt det på skämt typ?
Det är uppenbarligen en galning som har sagt det på skämt, och sen är det typ någon som har forskat på det.
Jaha. Jag tänkte forska vidare på det här skämtet. Det var ett skämt. Nej, men vad säger? Är det en forskare som uttalar sig typ? Eller vad?
Ja, här, men inte om exakt det.
Hammargrejen.
Nej, men det står så här. Det här har då spridits till sociala medier och det finns även appar nu som ägnar sig åt det här fenomenet. Där man lägger upp ett foto och då får man en AI-genererad beskrivning av vad man kan göra för att förbättra sitt utseende. Säger forskaren Lisa Kati vid Stockholms universitet som länge har studerat incelkulturen. Mm, och då, okay. Det var mitten av 2010-talet som man skapade olika hemsidor där incelrörelsen diskuterade och betygsatte varandras utseenden. Och syftet var då att ge en ärlig bild om vad som kunde förbättras hos nämnda incel då.
Vad hälsosamt för självkänslan det låter.
Ja, verkligen. Så här så det. Målet var att se tillräckligt bra ut för att kunna komma ur sitt ofrivilliga celibat. Då la man upp en bild på sig själv i formet och så blev man betygsatt på en skala mellan 1 och 10. Och
alla Snyggast.se eller snygg.nu.
Ja, exakt, fast bara med andra incels.
Ja. Folk som mår
ska säga
otroligt
the
dåligt.
Hard truth till dig. Och alla som fick en 4 och neråt ansågs då vara jättefula.
Ja, okej.
Jag vet inte hur hjälpsamt.
Skönt att veta det. Banken man själv med namn det.
Ja, Lisa Kater och den här forskaren menar att det finns en risk att unga som tar del av looks-maxing på sikt kan dras in i mer extrema miljöer. Det kan vara en inkörsport. Om man börjar intressera sig för innehåll som är kopplat till looks-maxing är det lätt att hamna på då stora forum och sen vidare in i incel-kulturen.
Är det liksom typ att när nu killar blir mer utseende bedömda att killar alltid tar till så extrema saker?
Ja.
Går upp i saker för mycket. Tar till liksom verktyg och hammare.
Om det nu...
Jag kanske inte behöver göra det till en tjej och killgrej så. Eller tjej, det handlar ju om incels där. Men jag menar
men det är... Det här verkar... Alltså det är inte som att tjejer...
Men
just
det här, bli bedömd och få tips om att du borde typ så liksom göra fillers eller ett buttlift eller någonting. Det känns som det...
Jag kollade på en TikTok-grej här också där det var så här tips då från killar till andra killar som var så här: remove dirt. Alltså typ tvätta dig.
Okej, okay. Ja, men det din... är väl ett okej.
Okay. Ja, jag vet. Jag bara, det var väl ändå...
Ja,
ja det var väl... Det är väl okej. Okay. Och sen är det mycket typ killar som håller på så bara, massage your face with ice cubes. Mm. Typ, to look fresh. Så det är ju inte så att det bara är så här, bryra hela ditt ansikte.
Ja, men det är väl det jag menar. Det är väl så att så här, prata om olika hudvårdsrutiner typ. Det är ett ganska vanligt fenomen. Ja.
Här är då, does bone smashing actually work? Och så är det en liten animerad hammare på typ en uppenbart AI-genererad gubbe.
Men det är ju, alltså det är ju bara, jag förlåt liksom, kanske platsen, men jag vet inte. Det är också det här med vilka skönhetsideal. Alltså man tänker på den här, det var den här texten med han, vad heter han nu igen, som har gjort massa operationer och gjort de här dokumentärerna på SVT Edit.
Erik Galli
som pratade om att folk bara är avundsjuk för att man är så snygg och opererad. Alltså bara så här, det är ändå väldigt subjektivt vad som är att vara väldigt snygg.
Ja.
Typ det idealet, att ha den, du visar mig en bild där på en kille med sådana käkben liksom, och som har ett sånt sug i blicken och ser ut som någon reklam typ. För någonting... Det är också så här, jag vet inte så här, om man stöter på en sån person på gatan. Jag behöver inte stigmatisera deras utseende, också, de kanske redan är väldigt osäkra. Nej, men alltså, det behöver inte vara det enda sättet att vara en attraktiv
alltså,
person.
Han sa ju också bara, Kylie Jenner är ju objektivt den vackraste kvinnan på jorden. Och det kan man ju inte säga.
Nej, det kan man inte säga.
There's no such thing.
Nej.
Men jag vet inte, slutsats är väl typ så här. Looks maxing tror jag är det vi alla håller på med. I vår egen lilla värld.
Jo, mer eller mindre liksom.
Ja, men om det är på nivån skaffa dig en ansikts- eller en facial routine och tvätta händerna, så är det väl en grej.
Ja.
Men det här med att operera hela facet kanske inte är så utbrett.
Nej, alltså jag känner ju för egen del att jag hade säkert kunnat göra mer för att passa in i någon typ av skönhetsideal, men frågan är om det hade fått mig att må bättre eller bli mer attraktiv. Det är inte säkert.
Nej, det vet man ju faktiskt.
Det får vi nog aldrig veta.
Nej.
Snart kommer Frida Rosengren. Åh, vad gott det är att känna den där känslan att jag snart ska få reda på vad fan jag ska göra den här helgen.
Jag tycker att när man festar, festar man, och då festar man rejält.
Have you ever been served an amuse-bouche before?
Frida Rosengren, vad gott det är att se dig. Hur är läget?
Det är bra. Det är fredag.
Det är fredag.
Jag är här.
Du är här.
Ingen har spelat.
Vad sa du?
Ingen har spelat.
Ingen har spelat.
Vi kan börja.
Det är handsken har kastats. Glaskulan har slängts i marken.
Så att säga. Du målar med ord för nu. Konsertroulette är ett begrepp. Jag har fått lära mig. Vad handlar det om?
Jag har längtat efter. Ja, alltså, detta är ju egentligen då något man kan göra helgen, nämligen att planera nästa helg lite grann.
Ja.
För att då är det den här konsertrouletten som jag har valt att kalla det. Och först kan jag ju fråga er, alltså, skulle ni vilja gå på en konsert utan att veta vem som spelar? Kanske få en liten surprise.
Skulle jag det? Typ ja.
Alltså om ja, man får ju tänka så här att man inte har sitt riktiga liv utan att det är rent alltså
att det är att inte är så jävla tight med vad man väljer
exakt,
att göra.
Att det inte är typ att du kan göra något en gång i månaden.
Nej.
Utan du skulle kunna göra något varje kväll. Då skulle man kunna tänka sig att göra det.
Okej, okay, men inte nu, inte då planera in så här, du har lagt bort tid, du har hyrt ut barn, eller på sig.
Kan man göra det?
Jag menar barnvakt. En person som inte har barn.
Alltså jag tänker att man har mycket att både vinna och förlora. Och det är det som är obehagligt.
Mm. Precis. Men nu har ni i alla fall chansen nästa lördag. För då är det premiär för konceptet En hemlig artist på filmstudion på Lindholmen. Alltså Gothenburg Film Studios. Mm. Där.
Ah.
Och det här kommer liksom äga rum en gång i månaden. Men nu är det första då, nästa lördag.
Är det någon typ av avgränsning? Eller kan det vara liksom dödsmetall till Göteborgs symfoniker som sitter där och stämmer upp liksom?
Nej, men alltså grejen är att man betalar 100 spänn så det är inte jättestor uppoffring.
Nej,
så sett.
Nej.
Och så ber man sig dit, men arrangören vill inte säga någonting, men har ändå utlovat då artister av otroligt hög nivå som är universellt bra.
Kan man få se ett härligt buskspel kanske? Två spelmän som möts och spontant stämmer upp. Det kanske en gånglåt eller polka.
Det hade ändå varit intressant att bara se reaktionen från de här personerna som aldrig upplevt. Men det enda som han har sagt då, att det kommer inte vara jätteaggressiv dödsmetall eller supersvår jazz. Alltså jag antar inte jättesmalt. Så buskspel kanske faller in där.
Eventuellt.
Det känns lite så.
Men tänk om det är Kalle på Moreus och Sara Parkman. De möts i ett buskspel. Två liksom av de största spelmännen.
Wow!
Ja, kända är de ju, om man ska gå på det. Men,
nej, jag bara spekulerar förstås.
Men det känns typ lite läskigt för artisterna. Om halva publiken går när man ställer sig på scenen. Ja, så det är ändå sårbar situation även för dem.
Men jag antar att de som är där, de måste väl vara tillräckligt pepp för att bara stanna kvar även om de inte gillar det.
De är bara glada att få vara ute någonstans.
Ja, men alltså, jag tänker typ också att det är därför de har lagt det där ute på Hisingen. Att de bara, vad ska ni gå då? Om ni inte gillar det. Vad ska ni göra nu?
Det
finns ingen annanstans att vara.
Ingenstans att fly. Du fastar.
De bara, nej, vi får
Kalle Moreus i ett buskspel.
Men egentligen är det lite som när man är på festival bara.
Ja.
Att man råkar gå förbi en scen och bara, det här vet jag inte vad det är.
Fan, men det var ett av de bästa buskspelen jag sett.
Kalle på Way Out West varje år. Nej men, otroligt.
Heter det busspel för att de har skägg oftast? Och att det är buskar?
Ingen aning faktiskt. Men jag tycker det låter som en ganska kul idé, det måste jag ändå säga.
Ja, det är väl kul när det händer något speciellt.
Då kan ni faktiskt göra så att köpa alla tre bokade tillfällen och få 50 kronor rabatt.
Jaha,
så ni kan liksom ha den planen.
Men då måste ju vi göra något tre gånger.
Ja,
precis,
det är väl
innan
det som
sommaren. Hur ska vi hinna det?
Men lite kul att liksom utmana sina preferenser lite grann.
Ja, absolut. Nytt, liksom.
Ja, något annat som hade varit nytt för mig, det hade varit att gå på World of Volvo.
Ja.
Vad är det egentligen? Det öppnar jag har liksom inte förstått vad det är.
Nej, jag förstår det. Men jag
det är
har
en ganska stor grej.
Det är en ganska stor byggnad.
Det är en jättestor byggnad. Den är 5 våningar och 22 000 kvadratmeter stor. Och sen finns det ju takterrass och grejer. Men vi kan ju börja med, den ligger ju in till Liseberg och E6 typ. Och så har de ju byggt och byggt i, jag vet inte hur länge, men år och så. Och nu då i helgen är det dags för invigning av det här jättebygget.
I trä?
Ja, det,
ser... det sticker ut lite i, när man åker, kommer in där från motorleden.
Ja, alltså den här danska, tror jag, arkitekt Henning Larsen arkitekt som har liksom ritat, jo, danska, precis.
Mm.
De har liksom sagt att temat är allemansrätten, att det ska vara så här natur och det ska se ut som liksom tre trädstammar som reser sig upp från en bohuslänsk klippa.
Oj, och jag tycker det är faktiskt jättesnyggt.
Det är väldigt snyggt. Det ser lite ut som ett tefat liksom. Ett stort tefat i trä där som har
trä
landat på något
glas,
sätt.
Typ.
Ja, precis.
Tur det klarar sig från branden liksom.
Ja.
Det är trä också.
Men nu, det öppnar alltså på söndag och det finns på gp.se ska jag säga, som publicerades för typ, i veckan. Då har vår kollega varit där och
Valdemar.
Tack, det var Valdemar, va?
Jag tror det.
Varit där. Jo, men det var det. Det var det. Varit där och liksom, skrivit ett jättelång text med mycket, mycket detaljer och jättemycket bilder är väl det kanske.
Vad kan man göra där?
Vad är det för något?
Ja, det är ett upplevelsecentrum.
Förutom en allemans.
Så det förstår ni för
ett upplevelsecentrum. Ja. Säg några mål.
Nej, men alltså utöver då, det är ju liksom konferens och sånt där. Liksom allt det här som man kan tänka sig liksom att Volvo har egna evenemang för sina anställa så, men så är det liksom även utställningar, för det här Volvo, det ersätter ju liksom på sätt och vis det här Volvo-museet som låg på Hisingen. Så det kommer vara den sortens utställningar, men också mer om så här framtidens bilar och interaktiva grejer man kan hålla på med.
Ja, man kan se liksom lite schyssta bilar typ.
Gamla bilar och nya bilar.
Ja, men utställningar, men det kommer också vara konsertscenen eller konserter. Det finns en scen där det ska vara lite liksom gott och blandat. Ja, det skulle det säkert kunna vara. Faktiskt, jag tyckte, vad fan var det han nämnde? I alla fall, han nämnde två väldigt olika exempel i den här artikeln som jag inte kommer ihåg nu. Men, och sen då så blir det ju även restaurang. Och då är det Götaplatsgruppen som driver så här S-Komat och Människor, Tavolo, Mr. P och så vidare. Som ska driva den, och den heter då Seno. Som på latin betyder då, jag dinerar.
Som att... Volvo, jag rullar.
Ja, precis.
Okay. Gud vad töntigt.
Vad skulle den heta då?
Det är inte mycket som liksom så här, kastar sig över Fannys töntighetströskel ibland. Verkligen så. Floppa precis över töntighetsribban.
Jag menar, vad smart.
Fräckt.
Fick en liten fyndig
blinkning till
blinkning
Volvo.
Blinkning till jag rullar.
Ja. Är det någon så fin restaurang då eller? Om alltså, det är de här Mr. P-gänget liksom.
Nej, men jag vet, jag tror inte att det är så att det ska vara tänkt att vara någon slags fine dining, utan man ska väl kunna gå lite vem som helst. Men den är uppdelad på två våningar, så att den första ligger liksom på plan två och sen finns det en högst upp på våning fem. Och jag tror att den där uppe kanske är lite mer så här för konferensgäster, eller jag kan tänka mig det, för det är lite färre platser där. Men den här Seno Brasserie då, som ligger, som är den vanliga restaurangen, där ska det vara lite en flört med det franska brasseriet på ett mer uppdaterat sätt. Så att jag tänker ändå, brasseri är ju ändå liksom relativt folkligt. Sen kommer det väl säkert vara eleverat, tänker jag.
Men det är inte SK-mat och människor, alltså fan, jättedyrt.
Alltså det finns ju ingen meny ute än, liksom, så jag vågar liksom inte lova, men jag har svårt att tro det i och med att det ska vara liksom, barnfamiljer ska ju kunna komma dit, och alltså, de vill ju att det ska vara öppet för alla.
Jag hade velat ha liksom en lite lätt upphottad variant av någon sorts bricklunch ute på Volvo-bandet liksom, om de har en personalmatsal, vet jag inte ens om de har, men typ den stilen. Men det är bara jag gillar ju bricklunch och så.
Det ser inte riktigt ut så, men
svårt att få det där kanske.
Jag förstår.
Men det ser rätt kul. Men bland annat så tänker jag, om man har barn och så, att det finns liksom grävskopor som står framför ett bollhav, och så kan man liksom gräva då, eller tror du man måste säga grävmaskin, såg en jättearg kommentar om att man inte får säga grävskopa. Skitsamma.
Ja, det är ju bara själva skopan. Ja. Det där har jag varit med om tidigare. Mm.
Vänta lite. Ja. Kan man göra det samtidigt som de vuxna sitter och äter något?
Det vågar jag inte lova. Men är det alltså, du kan bara släppa ut ditt barn, tänker du. Och
ja,
så springer
det är
de
det jag vill veta.
Ja, det är
om
väl
jag
lite
kan släppa
upp
till ut barn
om ditt barn kan bete sig, tänker jag. Att,
ja, då går det ju.
Du vill ju inte att det ska... kanske inte skulle rekommendera det så här, att man råkar hoppa ner i bollhavet och drunkna.
Nej.
Just det.
Ja, ja, det är om World of Volvo då. Sen har du lite snabbtips bara också.
Ja, precis. Vi kör, jag kunde inte bestämma mig, så vi kör typ tre jättekorta
istället. Riv av dem.
Vi kan ju börja med idag då, så att man får en heltäckande. Lite kul, restaurang Alba som ligger mitt emot Draken. De här röda rummet, bakfickan finns där. De kör någon slags solkväll idag. Har premiär för det som håller på mellan 5 och 2 på natten. Så det känns, även om det låter som att det är ganska vanligt, det är ju mat och dryck och restaurang, så är det liksom typ flera olika DJ som spelar ett väldigt brett utbud av musik. Apropå det här med genre, så bland annat psych folk funk spaced out disco, men mest soul. Det lät väldigt trevligt. De till och med så här hintar lite om att kanske kan ett dansgolv uppstå.
Oho.
Och man gillar ju den här liksom fusion av restaurang och festligare arrangemang.
Yep.
Vi hoppar över till lördag. Då kan du gå på vintage och öl på Poppel City Bryggeri, alltså i Platinan, det här glashuset vid bron. Mm-hmm. Mellan 12 och 3, du kan alltså vintage fynda och dricka öl.
Mm-hmm.
Trevligt.
Ja,
och sen när man, om man inte hittar något där, så går man vidare till vårmarknaden på Grandpa på Vallgatan. Ja. Utomhus tror jag. Där det kommer vara massa så här, några keramiker säljer grejer, smyckestillverkare, textilier, en tatuerare förstås. Och det håller på till 4, så man kan göra en liten runda där. Jag har 2 söndagsgrejer, men jag känner att jag har pratat tillräckligt länge.
Nej, säg nu.
Aha, okay. Det är en kvartersfest på Bauda, det här baustället i Linné, på Slottskogsgatan, som de kör tillsammans med några liksom grannar. Mm.
Är det gamla Slottskogens pizzeria eller?
Precis, precis.
Klassisk mark.
Det blir Baus ostronvin, vodka, cocktails. Man kan gå dit, och så är det en ny söndagsklubb på Henriksberg som kör någon slags elektrogrej och kommer liksom hålla på. Tycker det är lite kul, men exotiskt med en söndagsklubb då. Vi har inte jättemånga.
Nej,
nej, verkligen inte.
Där har ni att göra. Frida Rosengren, Kroger, redaktör på GP. Tusen tack för att du kom hit.
Tack.
Ja, Maria Domelovi kommer hit om en stund. Vi ska snacka med lite Gullspång. Det har varit lite snack om den i veckan.
Ja, det får man säga.
Men du förstår ju att jag kastade mig över en artikel på Omni jag läste om franska spioner.
Jaså?
Har du sett Falsk identitet?
Ja, det har jag.
Mm.
Alla.
Den är väl bra.
Den är så bra.
Den är väl bra. Det är den här franska agentserien då, om deras säkerhetstjänst DGSE heter den. Svinbra är den. Och med anledning av den, verkade som, så har det kommit en fransk dokumentär om deras underrättelsetjänst. Det står i Omnis artikel att framgångarna för den franska spionserien Falsk identitet, alltså dramaserien då, var anledningen till att den riktiga underrättelsetjänsten för första gången släppte in ett, om en hårt övervakat, filmteam på myndigheten. Att det kan vara därför att det blir så jävla stort intresse liksom, för franska underrättelsetjänsten, för att alla älskar den här serien. Så då kände de bara, ja, ni kan väl få göra en dokumentär om ni tjatar sig.
Om allt hemligt vi gör.
Om ni tycker vi är så coola. Så I guess liksom. Men då får ni göra som vi säger.
Ja.
Och nyheten som kommit fram där då, alltså i Falsk identitet så förekommer detta fenomen, och man har också hört om det på senare år, nämligen honey traps, eller honungsfällor på svenska. Känner du till detta?
Mm.
Ja, men det är ju när en agent blir lura, alltså typ så förförd i princip.
Av fienden
med någon från motsatta eller samma kön, alltså någon som, alltså bara att man lurar en agent typ att ligga med någon, att liksom hamna i en sexuell situation eller liknande, eller liksom, eller någon annan komprometterande situation, att man filmar det. Alltså det liksom klassiska exemplet är typ att det är en manlig agent, och så kommer det någon liksom, eller det behöver inte vara en agent, men typ en någon jävla gubbe som jobbar som diplomat eller någonting, och så hamnar den på en fest, och så ligger den med en tjej, och så filmar typ ryska underrättelsetjänsten det, och bara, aha, nu har vi det här materialet på dig.
Kan vi utpressa
precis,
dig
där. Och då kan det bli dubbelagent för oss, för annars lämnar vi ut dem här och förstör hela ditt liv, för att du har liksom varit med i en sån golden shower orgie som vi styrt
ett
upp här.
Ett klassiskt exempel.
Ja, precis. Det är ju sånt som man kan hamna ibland om man inte ser ut.
Man inte tänker efter ordentligt.
Precis. Fan. Inte nu igen. Nej, men och då är grejen att de frågar om det i den här dokumentären. Mm-hmm. Och då säger en underrättelseagent som är med i dokumentären att så här, det här är ingen problem för franska agenter. Mm-hmm. Vi har inga problem med honey traps. Och det är för att alla fransmän ändå är otrogna hela tiden.
Vadå, så att de bara, jaha, du har filmat det, jag bryr mig inte.
Precis, franska hemliga agenter är immuna mot så kallade honungsfällor. Detta eftersom att deras partner sedan länge är medvetna om att de är notoriskt otrogna. Nej.
På riktigt?
Ja, det säger i alla fall en fransk underrättelseagent i den här nya dokumentären då.
Men gud, hans partner bara, vad sa du?
Ja, precis.
Ursäkta?
Du talar om dig själv nu. Ja, men så tydligen är det så att den här franska liksom, kulturen som kanske är främst bland agenter. Men det är också en sån grej att som jag hörde kanske lite som ett skämt men att typ så här, franska presidenter och premiärministrar har ju också haft en historia av att ha affärer,
ja,
och utomäktenskapliga relationer. Och så var det ju någonting att han Hollande för några år sedan typ inte hade det. Och att folk typ tyckte att han var jävla tunt.
Är du trogen?
Och sen när han väl då fångades så han var på väg på moped med någon kvinna eller vad det var, så att folk var typ bara äntligen typ, fan att vi har liksom en riktig kille.
Han bara, kan du köra mig lite här, ja, fram och tillbaka så att det ser ut som att jag är cool.
Hashtag inte alla fransmän, men
fast typ.
Det verkar i alla fall vara så då att inom underrättelsetjänsten så är de immuna just mot den typen av utpressning. Det får vara annat, att någon kanske har typ så ketchup på entrecôn. Då kan de bli utpressade. Ja, om jag ska ta lite sådana franska fördomar här då.
Ja.
Att så här, det är mer sånt de skäms för kanske. Kan du komma på något annat? Att man liksom blandar, späder ut sitt vin med vatten. Vem gör det? Jag vet
det
inte. Jag kommer inte på något.
Ja.
Så i alla fall, försök inte på en honey trap med en fransk agent. Det har ni inget för.
Vi kastar oss mellan ämnena som vanligt.
Som
men
vanligt.
Även mellan gästerna idag, för nu är ju Maria Domelöv-Vik här. Och vi ska alltså prata om miraklet i Gullspång. Ett norskt systerpar hittar av en slump sin okända tvillingssyster i den lilla byn Gullspång. Det leder till ett okänt självmord, eller ett sjukdomsfall kanske? Eller är det till och med ett mord? Vändningarna är väldigt många i Maria Fredrikssons dokumentär Miraklet i Gullspång som delar tittarna i två läger. Varför är den sån snackis? Och vad är det egentligen alla pratar om? Det ska du hjälpa oss att reda ut, GP:s filmredaktör Maria Domelöv-Vik. God morgon.
God morgon, god morgon.
Jag måste också börja nu med att säga väldigt tydligt till alla som lyssnar att vi kommer spoila den här dokumentären. Mm. Den är ett år gammal, så jag tycker att man får det.
Men den går på SVT Play nu då?
Den går på SVT Play nu, och om du hade liksom tänkt spara den, liksom, har suttit på den nu och tänkt i helgen ska jag äntligen se den, då kan du faktiskt stänga av.
Får jag bara flika in att jag blev spoilad för att min svärfar, bonussvärfar, berättade allt som hände i den här filmen. Men sen såg jag den ändå med ganska stor behållning.
Man kan absolut ändå se den.
Det är ändå typ att man, om man får lite bakgrund så blir det också ganska intressant att reflektera över olika saker som vi ska prata om nu.
Jag vet, men det är bara för ordningens skull.
Ja, det är bra,
att ingen ska bli arg på oss.
Nej, men det är bra, det är bra.
Men Maria, varför pratar alla om den här ett år gamla dokumentären nu då?
Lite är det ju som du sa, Kalle, att alltså, nu ligger den på SVT Play och den är väldigt tillgänglig, folk kan se den. Många har starka åsikter och det delar verkligen upp folk i haters and lovers av miraklet i Gullspång. Och sen så tänker jag också kanske att alltså man önskar ju lite grann mer mirakel i tillvaron i vår dystopiska tid, så man kanske kastar sig över en film som utlovar någon form av mirakel på en liten ort mitt i vardagen.
Mm. Vad fint. Men jag tänker att för de som inte har någon aning, de har inte haft någon som har spoilat den eller något, så följer ju den här filmen då två norska systrar, Kari och May. Och de tror sig då ha mött sin döda stora systers sen då försvunna tvilling av en ren slump. Det här är då miraklet. I den lilla staden Gullspång. Mm. Och då ringer de till den här dokumentärfilmaren Maria Fredriksson och säger det här helt enkelt. Vi har varit med om ett mirakel, du måste följa det. Mm. Och hon börjar nysta i den här historien. Vad är det liksom hon får reda på? Är det här deras syster?
Men alltså, det är väl lite som vi brukar säga ibland i journalistiken, så här, kolla aldrig en bra grej. Och det kanske är det här första misstaget som Maria Fredriksson gör, att hon liksom bara blir helt fängslad av de här två systrarna som är 70 plus och från Nordnorge, som bara är helt övertygade om att de har fått uppleva ett mirakel.
De är också ganska religiösa, va?
De är också väldigt strikt religiösa. Mm. Och så hon go with the flow där, och de har ett DNA-test som de gör och som hon kanske inte riktigt kollar då. Och därför är premissen för hela filmen det här att ja, men nu har de träffat en person som faktiskt är deras döda stora systers tvilling som lämnades bort vid födseln. Mm. Det är så filmen börjar, och hon börjar nysta i det här och nystar och nystar, och ju mer hon nystar desto mer förvirrande blir det, och alla som tittar blir så här, vad är det som händer, vad ska man tro på, vad ska man inte tro på, och i slutändan så vet man inte och inte Maria Fredriksson heller vad som är sant. Nej. Kanske ingenting.
För det stannar ju inte där med att det skulle vara en syster, utan det utvecklas till någon slags true crime-drama mitt i. Vad är det som händer då?
Jo, nej, men då börjar nästan en helt annan dokumentär ta vid, som är lite mer true crime-inspirerad, som handlar om en kartläggning av vad som egentligen hände med den här tvillingssystern som lämnades bort vid födseln, och det var andra världskrig och det var nazismen, och det är så mycket spännande där, och var det kanske ett mord? Mm. Och där kände jag, när jag träffade Maria Fredriksson och intervjuade henne, att jag bara, men vet du vad som hände egentligen? För det kändes ju lite när man såg dokumentären som att hon satt och tjuvhöll på någon fakta, ja, där, eller av hänsyn till någon. Och det var väl en liten irriterande bit i dokumentären, tyckte jag. Att,
vad sa hon då?
Nej, hon ville inte säga det till mig heller i intervjun. Så där var ju liksom frustrationen aldrig över.
Nej.
Men det är ganska många som har känt en del frustration. Eller? Ja. För jag har inte hunnit se hela.
Så här, den blev ju jättehyllad och den fick en guldbagge för bästa dokumentär. Ja. Och sådär. Men det finns ju också de som inte tyckte om den. Till exempel DNs Johan Kroneman som skrev att han kände sig grundlurad. Mm. Varför tror du att liksom, den är så, det finns så starka läger?
Nej, men jag tror att det kanske finns de då som tänker, här är man utlovad ett mirakel, men liksom all I got was this lousy dokumentärfilm. Nej, men just att man liksom, man tror och hoppas nu att man ska få se det här miraklet, eller att det ska finnas någon grund till det, eller samtidigt så är det ju, alltså, vi lever i en tid när folk famlar efter någonting, tro på tarotkort eller liksom nyandlighet, och en del kanske känner wow, här är en film som, det är liksom en dokumentärfilm som på något sätt nästan imploderar under, framför kameran, och man vet inte vad man ska tro på, och lite så är det ju livet också. Det enda man med säkerhet kan veta är att liksom ingenting blir någonsin som man tror att det ska bli, och så att det kan ju vara någonting som är, man antingen gillar eller inte gillar, men jag tror de som verkligen inte gillar filmen, det är de som tänker att det ska finnas, eller som tror på det här sanningsanspråket, att här ska vi se något sant.
Tycker du att en dokumentär måste vara sann?
Nej, men alltså, jag tror, vad är sanning? Det är ju en väldigt, väldigt stor filosofisk fråga. Jag tror att så fort man berättar en historia, det spelar ingen roll, är det en på film eller är det ett reportage eller vad det än är, så fort du tar ett stycke verklighet och ramar in det i form av en berättelse, så blir det ju en visst mått av subjektiv framställning. Så jag tror inte att, alltså, det är väldigt svårt att se vad är en sann dokumentär. Ta den stora älgvandringen. Du sätter upp en kamera, det kommer förbi lite djur, men du har ju ändå, du har ju valt dungen, du har ju satt upp kamera, varför just där och varför just då? Och om du skulle liksom, det skulle vara någon sanning, så skulle du kanske vara tvungen att filma skogen från alla vinklar 24/7.
Ja, och sen kan man ju berätta en liksom sanning inom citationstecken i olika delar vid olika tillfällen, att det är ju sant typ i början att de tror att det här har hänt, men det är också sant att det har blivit något fel i DNA-test och så vidare, liksom sådär, att det är bara så här hur man berättar en historia. Det känns som, alltså jag kan tycka att det kan kännas lite så här konstigt att bli arg för att man blir lurad av en dokumentär, för det är ju ändå en film som också ska underhålla och berätta någonting på ett intressant sätt. Och bara, nu vet jag inte läst Kronemans artikel, men bara generellt så här, att bara vara arg för att det sätter ut på en grundpremiss som sen rycks undan mattan och det visar sig vara någonting annat. Det blir också
man kan konstigt. Ju säga det för de som inte har sett ändå att de gör ett nytt DNA-test för att de här systrarna är väldigt olika och det finns liksom ett gnissel och ett skav mellan dem, de här två religiösa och den här nyupphittade systern som är inte alls uppvuxen som dem.
Nej.
Och det här nya DNA-testet visar då helt plötsligt att de inte är släkt.
Ja.
Ja.
Och då blir man ju lite förvirrad.
För då är det, då var det ju ingenting.
Då var det ju ingenting. Då är ju premissen för filmen då borta.
Ja. Ja, känner, nu när du säger det så.
Ja, men sen då, spoiler, så slutar det ju med att den här nya systern som då, hon blir först väldigt lättad att hon inte är släkt med dem, för hon liksom inte var familj med dem. Då ringer hon upp Maria Fredriksson och säger: jag vill att du och jag ska DNA-testa oss för att se om vi är släkt. Vilket ju doesn't make sense, om man säger så. Det finns ju ingenting som tyder på att de är släkt. Varför tror du att hon hade med det i filmen? Alltså det sista som sägs liksom.
Men alltså någonstans så tänker jag liksom att en stor del av den här filmens behållning är ju liksom bara att förfölja de här tre kvinnorna, lite småtossiga på olika sätt liksom, i 70 plus åldern och deras helt olika miljöer. Det är mycket liksom en fråga om klass, om vetenskap kontra religion och sådär, vad man kan tro på eller inte. Och alltså kanske hon har med det för att hon också vill liksom leka med just det här sanningsanspråket i dokumentärfilm, att det kanske också är det filmen handlar om. Och om jag inte minns fel så börjar hela filmen också med att de håller på att försöka liksom ta om en scen där de ska berätta en historia. Så jag tror att början och slutet är väldigt tydliga markörer för att här får ni själva liksom se att det här är någon form av pussel med någon verklighet som är det. Vad är det som händer och vad är det som är sant?
Folk får titta och bedöma själva vad de tycker helt enkelt. Maria Dommelvik, filmredaktör och recensent på GP. Tack för idag, du.
Tack själva.
Ja, du Fanny, ett annat lite oväntad släktträff. Utspelade sig på en ö i Stilla havet i veckan där tre sjömän räddades efter att ha varit strandsatta i en hel vecka där.
Tre sjösjuka sjömän.
Ja, de var så himla sjösjuka så de
hoppade av.
Nej, det var väl inte det som hände. Det där med släktträffen är väl lite av en parentes i sammanhanget, för det stora grejen är bara att de var ute då, tre stycken sjömän, sjösjuka eller ej, och fiskade i vattnet runt en sån obebodd liten mikronesisk ö som heter Pikelot. Jag kan visa dig bilden. Den är jätteliten, ser det ut som. Nu är det en bit av den bortskuren. Men...
Pikelot, det låter som en liten också.
Ja, det är liksom några palmer på mitten och så bara strand runt omkring då. Och de var ute och fiskade och så havererade deras motor och de lyckades ta sig i land på den här ön då. Men radion fick slut på batteri och de hann aldrig larma liksom. Vad gör man då? Vad hade du gjort för nu?
Jag hade väl lagt mig ner och dött. Jag hade gett upp direkt.
De här tre sjömännen levde på kokosnötter och vatten från en liten källa på ön. Lucky att ja, den fanns där. Den
hittade dem.
Och sen då så sattes det ändå igång en räddningsinsats. Myndigheter på Guam då, som är ett amerikanskt stilla havsterritorium norr om Mikronesien. De drog igång på alla cylindrar där och skickade ut ett spaningsplan från japanska Okinawa där USA har en bas. Och den 7 april då, för 5 dagar sedan, så fick piloterna plötsligt syn på någonting. De är ute och flyger och bara, vad är det där nere? Det står någonting. Jo, men det är någon som har skrivit ut hjälp eller help med palmblad.
De bara, hjälp, vi vet inte vad det betyder.
Det ligger ju en död kvinna i 30-årsåldern, en mediekvinna i 30-årsåldern där.
Hon ser redan död ut.
Hon ser ut att tycka att hon har hamnat i en jättetöntig situation.
Fan vad töntigt på den här ön.
Ja, det där också. Jävla tönterier. Nej, men då hade de lagt ut och bokstaverat help då. Och på den här lilla atollön.
Tydligt ändå.
Ja, men precis. 7 april så fick de syn på det här. Och först 2 dagar senare kunde männen räddas av ett utsänt amerikanskt flottfartyg. Så det tog ett tag att ta sig dit. För man kan inte landa med ett stridsflygplan där heller då. Tydligen. Och inget pontonflyg heller. Ja, i alla fall, det tog 2 dagar. Och då väntade en rejäl... När det trillade någon mobil nu i golvet. Just när jag skulle säga en rejäl överraskning. Och det var inte det, utan det var att en av sergeanterna som tog sig i land på ön visade sig vara avlägsen släkting till en av de strandsatta männen.
Jaha!
Det är en galen värld, säger sergeant Eugene Halichlius, som har rötter i Mikronesien. Det var ändå lite sjukt, eller? Sen visade sig att de inte alls var släkt. Nej, ska man... det var inte så.
Sen tog de ett till DNA-test, och då var de inte släkt.
Nej, men
ja, men vad kul att de hittades och inte dog.
Wise words.
En kvinna i Florida,
ja,
har
Florida
dömts
woman
till fängelse och husarrest för att hon har stulit och sålt Joe Bidens dotters dagbok. There's a special place in hell för någon som stjäl och säljer någons dagbok.
Ja, oh, verkligen.
Till den konservativa gruppen Project Veritas.
Project Veritas.
Skriver The Guardian.
Vänta, säg det där igen. Vad var Project Veritas? Förlåt, jag hängde inte med
det. Det står att det är en konservativ grupp, men jag vet inte vad de gör.
Är det de som rapporterar det här?
Nej,
eller va?
Det är de som köpte den.
Ja, de köpte den.
Det var 4 år sedan. De sålde, eller hon sålde den här dagboken då. Hon får 1 månads fängelse och 3 månader i husarrest. Och den här boken och andra personliga tillhörigheter då ska hon ha sålt för $40,000. Alltså typ 400 000 kronor.
Hoppla.
Och av det beloppet ska den dömda kvinnan ha mottagit $20,000. Oklart för vem som tog de andra.
Ja.
Hon ska också ha bett Ashley Biden om ursäkt då. Och sagt att hon ångrade att hon gjorde hennes barndom och liv offentligt.
Förlåt. Jag sa förlåt, sa jag. Jag
sa ja, ja. Förlåt. Förlåt då.
Men hon, hur fan kom hon över det här då?
Det står tyvärr inte i den här artikeln. Men det står att hon försökte sälja det till Trumps presidentkampanj först.
Aha.
Jag antar att de bara, vi kan inte använda det här. Det är jätteoetiskt.
Nej, precis. Hur gammal var hon när den här dagboken skrevs? Det vet man kanske inte heller.
Nej, för att det står ju att hennes barndom... Alltså jag vet inte om det var en gammal bok. Eller en ny bok.
Det känns som att det här Trump-administration, om de skulle köpa den så öppnade den bara... I got such a crush on Josh. He's the cutest. Eller så här, skriver man i sin dagbok bara... I hate my life.
Hon bara,
my dad
I voted
get
for
me.
Trump.
Precis.
Då hade de i och för sig kunnat använda den.
De hade säkert kunnat göra något att spinna. Men det var väl bra. Ja. Hedersamt att de inte köpte den då, I guess.
Ja, ja, jag antar det. Men jag skulle verkligen vilja veta vad det här är. Förlåt.
Vad det här är?
Ja, Project Veritas.
Ja, det låter ju som någonting från så här Dan Brown Da Vinci-koden.
Ja,
Veritas är väl sanning på latin typ eller sådär. In vino veritas.
It's an American far-right activist group.
Okej, hjälp. Okej, Trump vill inte köpa den. Jag kanske kollar med de här nazisterna här borta.
Exakt. Ja, ja. Men riktigt sjukt gjort tycker jag dock.
Mm. Där står du stark i den åsikten. Vi heter Nyhetsshowen, du heter Fanny Wijk, jag heter Kalle Berg, producent idag Emily Hagbard. Vi har haft flera gäster, Frida Rosengren var här och snackade om helgen som kommer. Roulettekonserter ute på Hisingen kan vara något för dig som gillar att leva lite. Och vi snackade om Miraklet i Gullspång med Maria Domlevik också. Lyssna quiz också med Ellen som med blotta förskräckelsen klarade 5 rätt i sanning eller bullshit-ronden om musikgenrer.
Ja.
Vi har också såklart pratat om skjutningen i Skärholmen i onsdags. Statsminister Ulf Kristersson var ju på plats igår i Skärholmen och fick svara på frågor. Vad gör vi nu efter att en pappa blev ihjälskjuten framför ögonen på sin son i Skärholmen? Och du pratade om O.J. Simpson också.
Så gjorde jag. Han har lämnat oss, 76 år gammal.
Vi tar helg på det.
Ja, det gör vi.
Ha det gött alla.
Woho!
Hej.